och varmt välkomna till Friskvårdspodden. Det här är podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och jag som pratar nu heter Kajsa Asp Jonsson. Jag är journalist och dietist. Och
Anna Kranz som driver företaget Yougo.
Ja, men du, nu ska vi ju ringa till Magnus Lindvall.
Spännande.
Det ska bli jättekul. Och han har ju varit med oss förut. En gång som vi har fått lyssna på det och en gång när vi tyvärr, det blev, jag minns inte om det blev fel på tekniken eller om det var fel på tekniker.
Det var jag som var tekniker så det var nog både och.
Ja.
Nej, men tekniskt att, fel.
Ja, tekniskt
fel. Jag är ändå glad att han säger ja igen. Jag
tänkte,
han kommer inte säga ja.
Men jag tror han gillar poddar för han har varit med ganska många nu det senaste.
Han är ju lite halvkänd.
Ja, verkligen. Men vi kan nog inte ta åt oss äran för hans kändiskap. För den har han jobbat upp själv.
Ja, så får vi nog se.
Ja. Ja, men grymt. Då är det nämligen så här. Som sagt, vi har ju kallat honom vår favoritpsykolog. Men han är ju professor i psykologi. Med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Och sen han dessutom varannan vecka han gästprofessor på GIH. Alltså gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Han har ägnat många år åt att studera motivation, självkänsla och gruppdynamik och skrivit flera böcker, bland annat en som heter Motivationsrevolutionen och den senaste nu heter En liten bok om självkänsla. Så den ska han få prata om lite sen. Sen är han ju också en väldigt stark och flitig röst i den offentliga debatten när det handlar om att avliva myter inom psykologi och hjälpa oss att liksom genomskåda myter och sånt här ovetenskapligt struntprat som han säger själv. Ja, nej men jag tror vi stannar där och så ringer vi upp honom istället för att han berättar mer själv.
Ja, nu kör vi.
Mycket spännande, ska vi se.
Hallå Magnus.
Hej Magnus, Kajsa och Anna från Friskvårdspodden här. Hur är läget med dig Magnus?
Som du hör så är jag fortfarande lite hostig. Jag har haft en segdragen förkylning som har hängt i nu ett tag.
Jag hörde faktiskt det, för jag hörde dig vara gäst i någon podd här om dagen bara. Och där lät du lite förkyld faktiskt. Men sen dess har du kryat på det, tror jag.
Ja, nu har jag ju nästan normal poddröst som det är idag, men så har det inte varit sista veckan. Men det är ju sådär att det låter värre än vad det är. Men det sätter sig luftrören så är det ju liksom, det är inte så att man är halvdöd direkt, men det låter ju rätt illa när man är med poddar och radio och rösten är inte sådär jättetrevlig. Så nu är det hopp om livet.
Ha?
Hur är det med då?
Ja, men grymt. Ja, men det är bara bra.
Det är bra, det är bra.
Verkligen bra. Och vi är ju så glada över att vara igång med den här podden igen för att, ja, som jag brukar säga, det är som att vara ute på en blomsteräng och springa runt. Jag har liksom bilden av Lilla huset på prärien. De här tjejerna som sprang ner för en lång gräsmatta och viftade med armarna och hoppade runt i sina klänningar. Det är så jag känner mig när vi är på
det. Laura Ingrid, då heter
just det.
Precis.
Det här är sån här fruktansvärt jobbig kunskap att kunna, att man kommer ihåg vad de hette. jag fick en sån här, det är en sån här av mina mörka hemligheter som inte så många känner till. Min sambo tycker vansinnigt illa om det här, men att jag berättade att jag hade en grej för Lilla huset på prärien och började kolla på det när jag var i gymnasiet, var sjuk en dag, uttråkad, och så satt och så gick Alf och sen gick Lilla huset på prärien på eftermiddagen, så jag satt och kollade på det. Sen blev det en rutin under gymnasiet att jag satt och kollade på Lilla huset på prärien på eftermiddagen. Det var ingenting man pratade högt om, så här guilty pleasure. Sen har det hängt i, så att man kan ovanligt mycket om Lilla huset på prärien för att vara en snart 50-årig professor.
Och det gick väldigt långsamt i programmet, jag för mig. Det hände inte jättemycket.
Ja, men det var väl inte kanske som, vad hette det där brittiska, där det var en apatisk kossa som tittade rakt in i kameran som gick på förmiddagarna. Everdale eller vad det hette.
Ja, hemska programmet.
Det där var väl slow TV kan man väl säga.
Gud.
Det här var väl lite mer fart i alla fall. Anyway.
Jag hade en liknande faktiskt för vi bodde i Stockholm under ett år när min man pluggade på Försvarshögskolan och jag jobbade hemifrån. Det var inte så många som gjorde det då, typ 2003. Så det var för att få lite sällskap under mina lunchpauser så satte jag på glamour.
Men glamour var lite mer dramatiskt. Vad hette det? Hem till gården.
Hem till gården.
Just det,
det var väl, där hände ju inte mycket. Glamour var väl lite mer drama, misstänker jag i alla fall.
Ja, det var mycket drama, men det var ju väldigt mycket så här att det som hände i ett avsnitt hade redan hänt i ett par avsnitt innan. Så det var ju väldigt få minuter som var något nytt egentligen.
Men det här är ändå... Ja. Ja, när vi pratar om motivation, det måste man ha en stor motivation för att sätta på tvn och bara titta på den här skiten. Liksom.
Ja, herregud. Ja, men du Magnus, ska vi gå till väsentligheterna här? Detta är också väsentligt, ja, såklart, men vi ska ju precis. Prata om dig och din verksamhet, inte om såpopera.
Nej, och kanske inte så mycket om det jag gör, för jag är ju inte, det jag håller på med är inte så intressant, utan det är kanske det som... Det som andra håller på med som är mer intressant i det här sammanhanget, misstänker jag.
Ja, och jag ser ju dig lite som en så här riddaren som är ute efter att liksom ta död på myter där ute och rädda mänskligheten från lögner istället för att liksom få fram sanningen. Lite så ser jag.
Ja, det är väl lite närmast. Jag känner mig att mer som, vad heter han, Don Quixote som vevade mot väderkvarnar. Snarare liksom ibland.
Precis, för det vi ska prata om en del idag i alla fall är ju den här, som inte så många känner till, kallas för diskteorin. Fler känner väl till att man delar in folk i olika färger och vad det har skapat för oreda där ute.
Mm. Jag tänker mig att det kan ju vara vettigt att prata om... Av igenkänningsfaktor så är det oftast tacksamt att börja där med omgiven av idioterböckerna, blå, gul och grön och disk då, för att de flesta är bättre exponerade för det. Men det är ju inte det, kan man säga, det enda problemet, utan det finns ju många barn, kärt barn och många namn håller på att säga. Det finns ju många liknande produkter eller modeller som är snarlika, som har likadana problem som kanske inte så många känner till kritiken av, och det är också värt att lyfta dem tillsammans med disk omgivna med idioter. Och då pratar vi om Insights Discovery framför allt, som kanske många inte känner till, att det är ju precis samma kritik som gäller mot det systemet. Och en Enneagram har ju kommit ganska starkt sista åren, som också är någonting som känns väldigt annorlunda, som tänker att det där är ju helt annorlunda disk. Det kan inte finnas någon kritik mot det, men grundkritiken är precis likadan. Det är samma sak. Så rent pedagogiskt så finns det ju en poäng att prata om det här liksom, de här typerna av modeller som har exakt samma problem. Man kan ticka av samma boxar för dem allihopa, och skillnaden är att de har paketerats lite annorlunda. Det är olika personer som marknadsför dem, olika företag som säljer dem. Och sådär, men det är exakt samma problem. Så att det är ju viktigt att komma ihåg då att det här är ju en generell kritik av de här typen av modellerna. Det är inte specifikt mot just Thomas Eriksson eller mot disk.
Nej, men precis. Men jag får bara, liksom, för att folk ska förstå liksom omfattningen av det här, så jag in och kollade på bokus.com. Bara för att kolla, liksom, vad står det om den här boken egentligen? Och det står att omgiven av idioter är boken som erövrade en hel värld. På 5 kontinenter och nästan 50 språk har läsare fascinerats kring enkelheten i det verktyg som illustreras av de 4 färgerna, rött, gult, grönt och blått. Igenkänning och självinsikt och en svindlande aha-upplevelse möter varje läsare som öppnar boken och tar sig an detta häpnadsväckande universum av insikter i mänskligt beteende. Och sen så tror jag det stod att den hade sålts i 6 miljoner exemplar. Det är helt sjukt ju.
Ja, den har sålt. Jag var med i en liten spontan podd som heter Gott snack tillsammans med en av de största kritikerna i Sverige, Christian Dahlström, förra veckan. Då Christian är en av de journalister som har satt sig in i det här mycket mer än vad jag har gjort när det gäller allt runt omkring. Så han har ju bra koll på det. Då kom också just det här upp med försäljningssiffror och sådär. Och han har ju precis släppt en ny bok.
Just det.
Thomas Eriksson, omgiven av lögnare, tror jag heter. Jag har inte läst den, men det verkar som att det är samma sak, att han håller väldigt hårt fast i den här diskteorin där. Och den har ju som tur är då inte verkar sålt särskilt bra om man jämför med hans tidiga böcker, utan det är ju en falande skugga, höll jag på att säga. Det, liksom, det går ju neråt i popularitet där. Och det kan ju göra med dels att det inte är så nytt och fräscht och spännande längre, plus att jag tror ändå att kritiken som har varit ganska massiv i flera omgångar har nått ut till en hel del, inte till alla, men till en hel del personer. Och det gör ju också sitt till att kanske fler är lite mer skeptiska till de här idéerna. Så att det är, man kan väl säga att de värsta liksom popularitetsdagarna är definitivt över, och det är på en sluttande skala, hur man uttrycker sig, populariteten för just omgiven av idioter, böckerna och för disk.
Det var ju rätt
svåra att sälja det idag.
Precis, nej men det var ju då för ett antal år sedan. Jag vet att den här boken kom ut första gången för ungefär 10 år sedan. Men den kanske inte riktigt fick fart förrän för kanske 6, 7, 8 år sedan eller något. Men att,
nej, det var väl, jag kan inte exakt stå, men det var väl runt 2017, 2018 när det var som liksom mest kring den. Och satt han ju med i tv och pratade liksom i alla möjliga sammanhang och blev också som många påpekat behandlad som en auktoritet på området. Det är ju inte där jag har riktat in min kritik genom åren. Det är ju andra som har gjort det då mot att han har kallats beteendeexpert och beteendevetare som han ju verkligen inte är, även om inte den skyddar titeln. Där tycker jag kanske inte det som är värsta. Men det har ju säkerligen bidragit till att han fick att det sålde så vansinnigt bra. Mm. Inte bara att det var kul idé, utan att det fanns en expert bakom, det fanns solid forskning bakom, och det här var verkligen vetenskap. Och han satt med i Fråga doktorn i tv, satt med i seriösa sammanhang. Det var liksom inte bara lekprogram och hej och stim och stoj, utan det var liksom att det här ska man ta på allvar. Mm. Och det satte sig nog, tror jag, i många, alltså i folksjälen, att det här är liksom inte bara något som är kul och som är användbart och som vi känner igen och sådär, utan det är också något som faktiskt har stöd i vetenskap och som stämmer på riktigt. Mm. Och det har varit ganska svårt att tvätta bort den stämpeln, även om många har liksom påvisat det här tydligt. Det här ska man också komma ihåg, att mycket av det som man kan kritisera som forskare i psykologi befinner sig lite grann i gråzonen ofta, så att det finns delar av det som ändå stämmer ganska väl överens med forskning, men så finns det delar som är tveksamma och delar som verkligen inte stämmer överens alls. Så det är en gråzon. Det här med DISK och också Insight Discovery Enagram, det är ingen gråzon. Det måste man komma ihåg. Det är inga tveksamheter att det här är fullkomligt pseudovetenskap och dumheter. Enligt, det är så glasklart att det här är verkligen ingen substans alls. Och det är nog det som är det mest intressanta i hela den här liksom, fallhöjden mellan det han lovade och det man lovar i DISK och det man säger. Och det som det verkligen finns stöd för, det är så otroligt stor skillnad där mellan gapet mellan det man lovar och det man egentligen kan leverera är så enormt stor. Mm. Och det är nog det som är det som särskiljer just DISK och Thomas Eriksson och Insights och de här typerna mot mycket annat där ute som man också ska kanske vara lite tveksam till, att där är inte fallhöjden lika stor. Skillnad mellan det man lovar och det stödet som faktiskt finns är inte lika dramatiskt.
Mm. Mm. Nej, och sen känns det också som en viktig, kanske som lärdom inför kommande grejer också. För att jag tänker att liksom, det var ju under en period som väldigt många rekryterade och anställde utifrån detta.
Nej, men det gör de fortfarande.
Är det så?
Ja, för jag hörde att det var någon stor, känd rekryteringsfirma som använde DISK när de plockar ut
nu,
kandidater.
Idag också, alltså. Ja. Herregud. Mm.
Ja. Ja, alltså jag får
du är inte färdig med ditt jobb alltså?
Nej, men det tycker jag är en intressant reflektion man kan göra efter alla dessa år. För jag har ju varit med i alla vågor av kritik. Jag var ju med på ett hörn, vi hade vår egen podd Wag the Dog tidigt 2017, då vi hade med Jonas Hjalmar Blom som var en psykolog som hade uttalat sig rätt mycket och som hade bra koll på det. Så han hade vi med. Och i samband med det avsnittet också så kom ju Filter stora granskning där Madde Holm av intervjuade mig och jag var med.
Mm.
Och sen så var jag med Christian Dahlströms andra våg av kritik då när han visade när han blev årets folkbildare och Thomas Eriksson blev årets förvillare. Och sen så nu tredje omgången kritik när Christian tittar på det här nu igen i när var det vår, nu våras eller höstas så var jag också med. Så att något man kan ändå liksom ta med sig är det här att jag har väl under varje våg tänkt att nu kommer det här ju aldrig dyka upp igen. Ingen kommer köpa in det här och inser hur vansinnigt naiv den tanken är. Även om det nu är lite bättre för varje våg så är det fortfarande väldigt många personer som inte antingen har hört talas om kritiken överhuvudtaget eller som absolut inte vill kännas vid den för att de tycker det här är så spännande. Och de som säljer det här, självklart kommer inte de att påverkas av det här. Utan de tycker om det. Det är för starka psykologiska krafter som gör att man inte vill lyssna på kritiken.
Mm.
Det vet vi ju rätt mycket om i psykologi, varför det är på det sättet. Men de handlar inte om utan alla andra så tror jag nog att det är fortfarande rätt naivt att tro att kritiken har nått ut alla. Det är så starka krafter som gör att man vill tro på det och köper in det. Så att jag har ju fortfarande, precis som ni säger, exempel. Inte så ofta längre, men det förekommer att någon kontaktar mig och undrar vad DISK är. De har gått en mentorsutbildning precis nu då, där de blev exponerade för det här. Och det är fotbollsförbundet, hade någon chefsträff nu på sitt nya. Det blåste upp nu här för ett par månader sedan och Så det där förekom, även om inte det var disk, men det var Insights Discovery som vi kanske kom in på, som är snarlikt och lätt att blanda ihop dem. Men det förekommer och det kommer förekomma. Det kommer inte dö ut, utan det kommer komma tillbaka. Det kommer kallas annorlunda. Det kommer säljas i år, nästa år också, lite överallt. Det får man nog liksom tyvärr räkna med. Men man kan ju se det här som ett intellektuellt virus. Och då är det liksom intressant att se att jag tror ändå att vi har fått liksom, blivit mycket, mycket mer immuna på gruppnivå mot det här sedan 2017. Vi har fått, liksom, vad kallar man under pandemin, vad heter den?
Flockimmunitet.
Okay. Nästan att, liksom, att ju fler av oss, fler personer som har talat om kritiken och förstår den, desto större sannolikhet är det att man kan stå emot när någon tar in det på ett företag. Att du sitter alltid åtminstone ett par stycken med händerna i kors i publiken och bara, vad i hela friden är det här? Det här var ju det vi inte skulle syssla med, det är ju humbug. Och det kunde man ju kom undan med 2017, och det inte satt någon publiken knappt. Det satt vi någon och muttrade lite grann som hade på känna att det här var skumma, som inte riktigt hade argumenten för det. Nu sitter ju ganska många där ute, så var det på fotbollsförbundet när de hade med det. Det var ju inte vi som satt där och var kritiska, utan det var ju medarbetare som, liksom, som varnade för det här och kontaktade kollegor till mig och andra. Liksom, så de bara, ursäkta, vad är det här? Och skickade bilder. Liksom, ska börja på med dela ut färgkort till varandra? Är det så svensk fotboll ska ta sig ur krisen? Liksom, nej, men det här verkar ju skumt. Så att det ska man nog underskatta ändå, att, det, att kritiken har till viss del ändå nått ut till väldigt många, så att det gör det att det är väldigt mycket svårare att sälja in de här idéerna utan att stöta på ganska starkt motstånd idag. Det görs ju ändå, men det är svårare.
Ja, men det är ett galet att det, ändå används så mycket. Jag tycker ofta, eller jag kan ju säga att det är du grön eller blå, eller man pratar fortfarande om det här liksom. Man nästan presenterar sig själv som, ja, jag är röd. Eller det gör jag ju verkligen inte, om man ska gå på det där. Men det är ju, ja, men det är ju lite hemskt att det bara får, man bara kan hitta på en sån grej.
Man ska väl komma ihåg att det är ju ingen tillfällighet varför så många älskar det, varför så många tar in det. Nu är det inte så att det är slump. Utan man ska nog säga några ord om varför vi har så svårt att värja oss mot de här idéerna. Att sätta etiketter på varandra och kategorier, så det är, det spelar ju väldigt tacksamt på vårt sätt att tänka. För vi tänker ju, vi människor, på det här sättet att vi gillar att sätta etiketter på varandra, på andra. Och på saker, för att vi ska kunna förstå omvärlden, liksom, för att göra det saker lite enklare. Så det spelar ju tacksamt på vår kognition eller vår tankeverksamhet, vårt sätt att tänka. Och det finns ju demonstrerat i psykologi. Det finns en effekt som heter Forer-effekten, som jag brukar prata om, som har demonstrerat det här att vi människor har väldigt, väldigt svårt att värja oss mot vaga påståenden. Det är ju samma effekt som ligger bakom varför vi tror på horoskop, i princip. När någon säger någonting vagt som kan stämma, om man nu vill tro på det, om man är intresserad av att bekräfta det här och leta selektivt efter det, så kommer vi hitta stöd för det någonstans. Jo, men visst, 17 har ju inte den personen lite grön. Jo, men visst, och så letar man efter det. Och sen så selektivt så blockar man ut all information som skulle stödja på motsatsen. Att den är någon annan färg eller att det inte stämmer. Det glömmer vi av eller väljer att inte se. För vår hjärna funkar på det sättet. Och jag tror det är väldigt många som inte är medvetna om det. Vi tror fortfarande att vår hjärna är som en objektiv, på något sätt, videoapparat som bara spelar in saker och ting från omgivningen och tar in det objektivt sett som det är verkligen. Men så funkar inte vår hjärna. Ganska ofta är den väldigt selektiv utan att vi är medvetna om det själva. Och det bidrar ju till de här effekterna helt enkelt. Så det är inte alls konstigt. Det är ganska väl liksom dokumenterade saker och ting som ligger bakom varför vi går på det här och varför personer som liksom ändå tar till sig de här idéerna hävdar att jag struntar i vad ni forskare eller vad andra säger. Det här har funkat för mig. Det kan vi också förklara. Eller varför horoskop funkar för mig. Jag är helt hundra på att det gör det. Det kan vi förklara på ett väldigt mycket enklare sätt än att det verkligen fungerar. För man har ju testat det här och horoskop funkar inte vetenskapligt. Punkt slut. Så lätt är det. Det enda som funkar, det är vår hjärna. Det intressanta är hur vår hjärna fungerar. För den, de effekterna är 100% sanna, liksom, att vi ser till så att vi tycker att det fungerar. De effekterna är sanna, men inte ligger ingenting i horoskop eller disk i sig. Så det är ju falsk marknadsföring på det sättet, och det är viktigt att komma ihåg.
Men det är väl också lite sådär att man läser, om man läser då beskrivning av en blå person, och så är det någon liten grej där som stämmer överens med någon i rummet. Och så bara, ja, du är blå, absolut. Precis som horoskop, du kommer att få en vecka av både regn och sol. Jaha.
Det stämmer.
Ja, men jag menar, det
stämmer ju på alla liksom.
Ja, men det gör det. Det är ganska lätt att sätta upp sådana här påståenden som han får, som jag berättade om, gjorde ett experiment för många år sedan, att han gav studenter ett test och sen så baserat på det testet en lista på hur de skulle vara då baserat på testet. Och där var det ett antal vaga påståenden om dem som de tyckte stämde jätteväl överens med sig själva. Och det handlar ju mer om själva designen och miljön runt omkring, att de inbillar sig att det här stämmer ju väl överens med mig. Plus att det var vaga påståenden. Jag kommer inte ihåg exakt vad de påståendena är. De finns på nätet att kolla upp om man googlar på Fore-effekten. Men det var ju sån här liksom att ja, jag tycker att jag har en potential som inte har fått komma fram än. Det tycker väl alla människor, att man liksom är bättre än så här. Liksom. Jag skulle ju inte bli rockstjärna, men så blev det inte. Ibland är jag glad, ibland är jag ledsen. Ja, men det är klart, det är påpassigt på alla hela tiden.
Så, det är som fortune cookies, nästan.
Ja, men det är klart att det är fortune cookies. Det är det som ligger bakom alltihopa. Så det är inte svårt. Det här trolleritricket som de ju ändå gör. Trolleritricket är att de... Illusionen är att det här har funkat på riktigt och finns en riktig effekt, att det är själva liksom uppdelningen i färger och det som ligger bakom som verkligen att det stämmer på riktigt. Mm. Och det är ju som ett bra trolleritrick, det är bara speglar, du kan inte såga itu några kvinnor eller damer eller några andra personer på scenen, det är bara speglar liksom. Mm. Det är samma sak här, varför vi tycker att det fungerar handlar inte alls om den här uppdelningen, det är bara slump, ren slump. Mm. Utan det är helt andra saker, det är vi själva som skapar de här effekterna om vi väljer att tro på det, och det är vi inte ens medvetna om själva att vi väljer. Det är inte ett medvetet val att vi tycker att nu ska jag bestämma mig att tro på det, utan det bara sker ju utan att vi ser det under kulisserna. Så detta är ju spännande, lömskt, men det är ju det som psykologi handlar om, det är fascinerande.
Mm. Mm. Nej, men sen det är en annan lite fascinerande liksom, vad ska man säga, fenomen som skedde då var ju också detta att, alltså lite som kejsarens nya kläder liksom, att alla pratade så bra och spännande om detta så att liksom det var ingen som vågade ifrågasätta det nästan, utan att man
fortsatte. Det är ju också en annan sån här bias, de här kognitiva bias som ligger bakom på den tiden, just det med bandwagon effekt pratar man om, att vi hoppar på det som alla andra gör. Tillgänglighetsbias pratar man också om, det vill säga att vi har väldigt, väldigt svårt att stå emot information som vi hör mycket. Sen att det inte är sant. Vi har väldigt svårt att liksom separera på vad som är sant och vad vi hör mycket. Hör vi någonting hela tiden, att det ska bli dåligt väder eftermiddag, det ska bli snö eftermiddag, alla säger det.
Mm.
Så till slut så tror vi på det. Och hör vi någonting som det här med disk då, liksom att alla pratar om det och liksom det är middagar och vi är på arbetsplatsen och alla pratar om det, så har vi väldigt, väldigt svårt att värja oss mot det när det hela tiden dyker upp anekdoter som gör att det verkar stämma. Till slut liksom blir det jättesvårt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det, och det har med de här liksom våra tankebuggar, våra bias att göra då. Så det är inte alls konstigt att när man väl får hjulen att snurra så kan man få liksom nästan en hel värld att gå på såna här saker som i grunden är... Ja, om man vet var man ska leta någonstans. Det var ju inte så att forskare i psykologi vaknade till 2020 och insåg, vänta nu, det är kanske tveksamt, utan alla muttrade och bara skakade på huvudet, och psykologer också jättetidigt. Det var ingen som trodde på det här, alla förstod det är dumheter. Men man kanske underskattade, misstänker jag i alla fall, hur kraftfullt det här blev och hur mycket det togs in. Inte bara liksom att man använde det som en kul sällskapslek för att försöka förstå sig själv och sitt liv, utan hur det tog sig in på företag, i organisationer, överallt liksom, verkligen hur kraftfullt det blev. Jag tror man underskattar det. Jag tror yrkeskåren, och där får jag väl räkna mig till dem, även om jag har försökt att höja rösten efter det, men skulle reagera mycket, mycket, mycket tidigare.
Mm.
Och det säger någonting om hur dåliga vi är som yrkesgrupp, forskare och överlag, liksom att finnas med i offentliga debatten och ta den och gå ut och vara tydliga utan att vara idioter och taskiga. Det behöver man inte vara, men att ändå vara väldigt, väldigt tydliga. Det finns inga, vad ska man säga, det finns liksom inga, ja, det här är utan tvekan konstigheter. Det finns inga förmildrande omständigheter. Jo, det gör det för att vi vet varför vi går på det här. Det kan man också säga. Och ni är gott sällskap om ni tror på det här. För det finns en anledning till att vi gör det. Men vi ska absolut inte använda oss av det här, försöka förstå oss själva eller förstå företag eller jobba efter det, organisationer på något sätt. Vi ska absolut inte köpa in det här för skattemedel och använda det, för det är en jättetaskig karta och en kompass att navigera efter. Vi går vilse och slösar värdefulla resurser på någonting där vi kan göra något annat. Det skulle vi som yrkeskår, många andra gjort mycket, mycket, mycket tidigare. Men jag tror att man blev tagen på sängen helt enkelt av hur våldsamt kraftfullt det här blev.
Nej, men för det tänker jag också att det är väl liksom, det är väl upp till var en småföretag som vill använda ovetenskapliga metoder liksom, det kan väl de hålla på med, men när man använder skattemedel till det så är det ju en annan fråga också, tycker jag. Då måste man vara ännu mer liksom, ha ännu mer på fötterna när man väljer en metod liksom.
Men det är också dumt att välja den här metoden. Man får ju inte den människan. Alltså, nej, det är ju inte, det är inte det som man får. Om man ska anställa folk så får man inte det som man tror man ska få. Så det blir ju liksom bara...
Nej, och det är en viktig poäng. Det är en jätteviktig poäng att man får någonting annat. Du köper in en metod eller en modell som du tror ska ge dig någonting. Den ska ge dig större träffsäkerhet för att träffa rätt när det gäller rekrytering eller hur man ska sätta upp grupp eller vad det nu är för någonting. Och så får man någonting annat. Du tror att du får en karta av Slottsskogen i Göteborg. Nu ska jag gå dit med barnen. Och så egentligen det du får, det är liksom en karta av liksom Narnia eller bästa fall Borås djurpark eller någonting. Och ser himla lik ut, men det finns liksom inga lejon och giraffer i Slottsskogen.
Nej.
Men så ser det ganska likt ut. Så att vi blir ju lurade. Och det kostar ju väldigt mycket resurser. Så precis som du sa, man får ju i falsk marknadsföring, man får inte det man tror man köper in.
Nej, det är det som är, det kan bli helt fel och så anställer man folk och nej, men det är ju ändå väldigt, väldigt speciellt att man har ändå hört det här så länge att inte att den här metoden inte stämmer och den är inte bra och det allt det. Och ändå så fortsätter man att köpa det. Alltså vem, lite källkritik kanske man ska ha, lite titta uppåt, framåt. Lyssna, lära.
Ja. Nej, men jag är väl den första som skulle säga att det här ska vi absolut inte hålla på med överhuvudtaget. Men samtidigt har jag försökt lite grann i och med att jag håller på med det här så länge och inte ser mig, för också har jag svängt lite argumentationen. Inte så att jag tycker det är mer okej idag, utan det fortfarande är lika, vi ska absolut inte syssla med det. Jag försöker vara lika tydlig i budskapet. Men däremot försöker jag prata mycket mer nu för tiden än man gjorde för 10-15 år sedan. Om varför vi går på det och varför vi är gott sällskap och liksom för att inte skambelägga en vd eller en chef eller en person som har köpt in det här, utan liksom att ja, men du ska inte känna dig dum för att du köpt in det, för att det här är så starka krafter. Du behöver inte känna dig puckad och lättlurad, utan det här är jättesvårt att se igenom, fast det verkar vara helt idiotiskt när man tittar på det från lite avstånd och vet vad man ska titta efter. Men jag tror den argumentationen och retoriken är jätteviktig för att liksom få de här personerna att lyssna som har köpt in det här en gång, istället för att det blir taggan utåt och liksom så här. Det är inte konstigt att du köpt in en gång. Det här är jättesvårt att stå emot. Men samtidigt då, det är jätteviktigt att man inte gör det igen. Och vi behöver ett system för att skydda oss mot det. Vi behöver hjälp för att skydda oss som kollektiv mot de här idéerna. För uppenbarligen är det här svårt. Och vi snackar ju inte att det är lättlurade människor som har gått på det, utan det är väldigt många, väldigt smarta, bevisligen smarta och högutbildade människor som har köpt in det här, gått på det. Och som gillar det, som är experter på någonting annat. De kan ekonomi och aktier och teknik. Och handlar om miljarder i sitt företag. Och ena sidan, där har de garden uppe och har full koll. Men när det gäller just det här och psykologi, då går de på vad som helst, för att man har inte fackkunskapen. Så det visar också hur lömskt det är när det gäller liksom det här med att det här intellektuella viruset kan ta sig in på ställen där man inte förväntar sig det. Och intelligens och IQ-utbildningen kommer inte rädda oss. När det gäller det här. Det är andra typer av verktyg och färdigheter och kunskap och nätverk som vi måste ha för att stötta. Så därför som jag tjatar hela tiden i poddar jag med om att jag tror vi behöver ett stödsystem på något sätt. Ett system som hjälper personer som köper in det här att hålla emot och ta en second opinion. Kolla i en databas eller ett system eller på något sätt och se vad är det här egentligen? Vad finns det för... Finns det för kritik mot det här? Vad vet vi om det här rent vetenskapligt? Och där behöver man hjälp, för det är så få som behärskar de kunskaperna som krävs idag.
Nej, och jag tänker, som dietist så drar jag ju jättemånga paralleller till den världen. För det är ju ganska vanligt att liksom, någon vill väldigt väl och så... Ja, nu har vi köpt in en ny leverantör till personalens lunchmat. Och de ska bara äta raw food nu. Eller de ska bara, de får bara äta liksom utan kolhydrater. Men det passar inte alla. Liksom. Bara för att någon är frälst på sin grej liksom. Och så, det är så att när man liksom utbildar i ett kritiskt tänkande inom psykologiområdet så kan ju det liksom, kan man ju använda det tänket även i andra sammanhang. Så det är ju jättebra.
Ja, det är samma principer. Och jag är ju medveten om det kort som du nämner är ju en stor del. Det är ju liknande principer där. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att jag har ju ingen koll på kost. Där kan jag ju gå på. Jag har ju lite redskap med tack vare att jag har hållit på med det 10-15 år med kritiskt tänkande. När det gäller psykologi, det finns ju paralleller. Jag kan ju se vissa varningstecken också när det gäller kost. Jag kan mycket mindre. Att det är något som säljs. Verkar det för bra för att vara sant? Så är det nästan aldrig för bra för att vara sant. Vem är det som säljer det här? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så att jag har ju vissa saker och ting med mig som gör att jag är lite mer skyddad. Men ändå så har jag inte fackkunskapen. Mm. Jag kan inte så mycket om kost och mat på det sättet som jag kan psykologi. Så det är också en viktig lärdom att det krävs ju inte bara att man liksom har lärt sig lite grann i skolan kring verktyg, kring kritiskt tänkande. Det tycker jag vore jättebra om man skulle prata om det här och våra band mycket tidigare. Men det hjälper inte om inte du har också lite fackkunskap.
Nej, precis. Men har du någon sån där checklista, 3 punkter eller 5 punkter? Vad ska man tänka liksom, när man möts av
sådana? Nej, det har jag inte riktigt. Men däremot något som återkommer oftast är just att man kan liksom, vara lite försiktig med när saker och ting verkar vara för bra för att vara sant. Då är det aldrig för sant. Om det marknadsförs som att det är något sensationellt, det är något nytt. Det ligger mycket vetenskapsforskning bakom. Personer som säljer det här uppenbarligen håller inte på, är inte forskare eller yrkesperson själv, utan kommer från ett helt annat håll. Den kombinationen med att man uttalar sig väldigt tvärsäkert, då ska man vara lite försiktig och kanske försöka ta en second opinion och googla, eller försöka prata med någon som har läst lite kring det här och se vad finns det för tveksamheter kring det. Kan det verkligen vara på det här sättet? Och ställa sig en sån här klassisk kritiskt tänkande liksom, fråga, ja, men hur kommer det sig då att inte redan att vi använder det här? Det är en ganska nyttig fundering. Om det nu är så sensationellt och gör att vi kan förstås på alla andra, det är 100% effektivt och allt det där de säljer in det här med. Hur kommer det sig att vi inte redan använder det här hela tiden? Om det är kopplat till hälsa, kommer det sig inte sjukvården använder sig det här sen 2030, om det är så fantastiskt? Hur kommer det sig i psykologi att inte liksom alla använder sig i skolväsendet som liksom psykologer? Hur kommer det sig att inte man undervisar i det här i högskolan och universitet? Hade DISP varit 10% så effektivt som man säger, så hade man ju säkerligen som herregud, hade det varit bevisat och påvisat i forskning, haft jättemycket stöd sedan lång tid tillbaka. Vi hade undervisat, vi hade haft kurser, det hade ingått på psykologprogrammet överallt och sådär. Men nu gör det inte det, nu finns det inte med någonstans. Sjukvården använder inte de här nya idéerna och så vidare, och så vidare. Vad beror det på? Den frågan är ganska nyttig att ställa sig. Och det finns ju oftast ett enklare svar än att de kanske säger själva som säljer det här, ja men det är en konspiration eller liksom, vi känner inte till det här. Ja, det är ju den förklaringen är vansinnigt avancerad om man jämför med mycket enkla förklaringar. Det har inte stöd och därför har det inte plockats upp. Och vi har god anledning att tro att det funkar inte på det här sättet. Det är den enkla, det är ett mycket, mycket enklare och oftast mycket mer tillförlitligt svar. Så det är ju några saker man kan resonera kring egentligen. Så här, även om man inte känner till, man har inte så mycket fackkunskap inom det här faktiskt, så kan man ju använda de här mer breda redskapen och fundera lite själv. Och man får ju inget tydligt svar från de som säljer det, för de har ju oftast lärt sig utan till och rabblat svar. De kan ju inget, de är också liksom självlärda och offer för sig själva, ska man komma ihåg. Och jag har väl ändrat ganska mycket ingång till de som säljer det här de sista 10-15 åren. Jag hade någon slags idé kanske tidigare med liksom att man var förbannad och tänkte att de lurar nog folk. De vet om att det är skräp de säljer, men de väljer att lura folk ändå. Jag tror inte det längre. Jag tror det är mycket enklare förklaringar att de helt enkelt har ingen koll själva. De är självlärda och har ingen koll. Och har man ingen koll själv och är dålig på någonting eller inte så påläst, så hänger det också ihop att man inte vet om det man inte har koll på. Nej, det är så kallat för Dunning-Kruger-effekt.
Ja, exakt.
Så jag tror de här personerna mycket mer liksom snarare lider av det, att de vill nog väl. De flesta också inom alternativ hälsa och liknande vill nog väl. De vill hjälpa människor. De tror genuint på den här den här metoden själva. De tror att det har hjälpt dem själva. Så att det är ingen lurendrejeri och de är oärliga och vill lura någon. Jag tror inte det. Jag tror det är andra drivkrafter som ligger bakom, att man helt enkelt inte har koll. Man vet inte om att man inte har koll. Mm. Och det tycker jag uppenbart man väl hamnat i debatt med de som säljer det här. Så är det så tydligt att de är jätteskickliga på, de är som politiker i värsta fall. De är jätteskickliga på att prata, men de säger ingenting om man vet hur man ska lyssna på dem. Mm. De har ingen koll, de lär sig saker och ting utan till. Thomas Eriksson var ju uppenbarligen så att han hade ju verkligen ingen koll på psykologi när man väl fick chans att debattera mot honom i en tidning. Liksom så här. Det var aldrig försvar på sakfrågan, utan han försökte alltid snacka bort det, kritiken, och hitta andra förklaringar till att man gav sig på honom, förutom att disk inte höll.
Ja, spännande.
Vi sitter här helt liksom mållösa.
Men det är ju också inte bara det här verktyget, utan det är så många grejer som folk tjänar pengar på som inte är sanning. Mm.
Ja, det här är ju en typ det vi har pratat om. De här som återigen återkommer till, liksom, DISC har ju bakgrund av en psykolog som heter William Moulton Marston för 100 år sedan som hittar på det här. Och han byggde ju inte det här på vetenskap, han byggde det på sina egna erfarenheter och upplevelser kring hans liv. Och ganska mycket var kopplat till hans kärleksliv. Han hade en älskarinna och de levde ut lite sina lustar och hade sig. Det får man ju absolut göra, det var mycket BDSM-kopplat. DISC står ju för det. Dominance, inducement, submission, compliance är ju original liksom, definitionen på det här, och det är ju uppenbart kopplat till BDSM och sex och sådär. Okay. Och det är ju inget fel, det får man hålla på med, men man ska ju inte ta med sig sin hobby till jobbet som han gjorde. Så han byggde ju sin personlighetsteori DISC då, inte på vetenskap och noggrann systematisk liksom.
Han byggde på sex.
Han byggde på sin egen upplevelse. Inte har han byggt på sex på hela befolkningen, så det är väl en sak, men han byggde på sina egna upplevelser kring det.
Ja.
Och det var ju samma sak, mannen som ligger bakom Maya Briggs, som också är högst problematisk, och också Insights Discovery, som är Jung, som är en annan känd psykolog. Han byggde också sina idéer och tankar på betraktelser, funderingar, läste lite böcker, fiction, lite blandat av allt möjligt. Allt annat än vetenskap byggde Jung sina tankar på. Och det är därför som det har också extremt skakigt stöd, hans tankegods som ligger bakom just Maya Briggs-testet. Men också som handlar om uppdelning och typer, insights, discovery med färger och så vidare. Det har ingen solid bas, och det är därför som det måste gälla att komma ihåg att det är en rutten och taskig teoretisk karta i botten som utgår från liksom lite grann lösa sköna killgissningar plus lite sex och lite annat för 100 år sedan. Det är klart att det blir lite skakigt idag, men det pratar man ju väldigt, väldigt tyst om, eller inte alls. Mm. I den mån man ens känner till det. De som säljer MyBrick, de som säljer Insight Discovery, de som säljer DISC.
Mm.
Det kan man ju inte sälja till företag och till militären och till organisationer 2017, 2018, 2020. Utan då får man ju liksom vanilifiera det här då. Det är ju det man har gjort egentligen. Så att det har ju den historien. När känner man till det, så det är inte så konstigt att det här är skumt. Enneagram har ju också jättekonstigt under sån där baken av någon mystiker som hittar på det här. Liksom, och sen har det gäller överlevt. Det blir ju, kan man säga, det blir varför folk gillar Freud, psykoanalysen. Varför folk på kultursidan nu attackerar Anders Hansens program Personlighet, där han lutar sig mycket mot beteendegenetik. För att på kultursidorna så är det liksom sexigt och coolt och spännande med Freud.
Mm.
Det är därför Freud har överlevt så länge. Mm. KBT är ju inte så himla kul att bygga en film på, för det finns inget spännande där. Liksom. Men Freud, där har du det shit. Det är penis av under, det är drama och det är liksom wow.
Mm.
Så det överlever populärkulturellt. Men däremot att det har extremt skakigt stöd vetenskapligt, det är liksom, ja, det är någonting annat. Så liknande perspektiv är ju med de här som vi har pratat om, de här företeelserna med Enneagram, DISC och Insight Discovery, att basen är extremt skakig, men själva tankegodset känns spännande om man sitter och killgissar lite grann på sitt hörn. Mm. Och det är det vi gillar att göra. Vi gillar att sitta kill och tjejgissa lite grann och känna. Men vetenskap är ju mer att sitta och känna.
Mm. Och sen kan jag tänka mig också att alltså, metoderna liksom har använts ute på marknaden liksom, i olika ledarutvecklingsprogram. Och, alltså, många som jobbar med ledarutveckling och coaching och sånt har kanske använt det. Och att man inte vill tappa ansiktet. Alltså var och en av dem också håller fast vid det de har trott på en gång. För att det blir liksom lite pinsamt att säga att oj, det jag kom med här för 5 år sedan, det gäller inte längre. Liksom, att man vill
hålla kvar. Nej, men jag tror det. Dels, Ja, dels är det en förklaring till varför de som säljer det här, Annika Malmberg heter hon, eller Malmgren Malmberg tror hon heter, som säljer Insight Discovery mest i Sverige, Thomas Eriksson, de som är de största företagen. Varför backar inte de?
Mm.
Ganska enkelt för att de kan inte backa. De har investerat så vansinnigt mycket av sin prestige, identitet och allting i det här, så det går inte att backa nu.
Nej.
Det är det som kallas sunk cost fallacy. Så att har man investerat mycket i någonting så är det oerhört svårt att bara kapa förlusterna och bara ge sig och erkänna att men det här var dumt, jag skulle inte gjort det här, jag hade fel.
Mm.
Det har vi människor jättesvårt att göra. Och det är ju inte bara de som säljer utan också som ni säger folk som har köpt in det, coacher och tränare och många andra som har, gått, som har tagit till sig det här och spridit det vidare. De har också investerat en del av sig själv i det här.
Mm.
Så kritiken det blir ju inte bara mot själva modellen utan det blir mot mig själv. Jag som ändå har varit en fan och spridit en företrädare för det här. Så det är klart, och den anledningen så finns det rätt starka incitament för många människor där ute att liksom vilja gå i försvar.
Mm.
Eller åtminstone inte acceptera kritiken, åtminstone vara tyst när det gäller kritiken.
Mm.
För att man investerar så mycket själv, man känner sig dum och man vill liksom inte gå ut och säga att man hade fel. Det krävs rätt mycket av en person för att kunna göra det.
Mm.
Det framförallt krävs ju att man inte har liksom tagit in det här och gjort det till sin egen identitet. Utan liksom att man kan förhålla sig mer neutral till det. Då är det lätt att säga, okej, ja, hade fel, det snöade inte idag. Det blev solsken istället. Mm. Okej, för det var bara en neutral idé, det är inte en del av mig. Så det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg, att det finns starka drivkrafter som gör att många människor utan att man förstår det själva tenderar bara automatiskt av vana att gå i försvar utan att man förstår själva för de här idéerna, för att det har blivit en del av dem själva. Man har liksom, som man säger på psykologispråk, internaliserat de här idéerna. Det är inte Thomas Erikssons eller Disk eller någon annan idé, utan det är också min. Jag är en del av det laget.
Mm.
Jag står på läktaren lite grann, liksom så här, det är vi mot dem. De känslan, liksom, då vill jag också försvara det. Eller jag vill tänka i alla fall att ta till mig kritiken.
Mm. Ja, många paralleller med kosten där också, tänker jag. Man får alltid lite så här att säga, ja, utifrån vad vi vet idag så säger vi så här.
Mm.
Så. Men exakt.
Ibland kommer det ju ny kunskap som man måste...
Men det är väl bara en... Då är man inte en bra, lite stark person om man säger, jag hade fel, jag gör om, vi gör rätt.
Mm.
Istället för bara...
Ja, det är det vi önskar, att vi kan vara en sån person. Men det är ju svårt. Liksom.
Det är så.
Ibland klarar vi av att vara det, ibland gör vi inte det. För att, att vara människa är lite... innebär att vi låser fast oss vid saker och ting och att vi gör saker och ting oftast av anledningar som vi inte själva förstår eller ser.
Mm.
När det gäller till exempel vaneforskning handlar det ju mycket om det. Varför gör vi alla de här sakerna som vi gör? Liksom, ja, för att vi har... påbörjat det och nu är det en del av oss själva och det sker så automatiskt som vi inte ens är medvetna om det, och då är det ganska svårt att förhålla sig kritiskt till det själv när man inte ens ser det, när det sker automatiskt under ytan på något sätt.
Mm. Mm. Ja. Du, vi skulle ju hinna prata lite om din senaste bok också. Har du några minuter till eller?
Absolut.
Självkänsla var det.
Ja, det känns ju som att det självkänsla är ju bra att ha när det gäller såna här saker.
Ja.
Att man... när man, alltså, i förhållandet att liksom vara
våga säga kritisk att man har fel
annat och våga både säga att man har haft fel och våga ha fötterna på jorden liksom. Berätta, varför vill du skriva den här boken? En liten bok om självkänsla.
Ja, precis, en liten bok om självkänsla. Det är en sammanfattning, en uppdatering av forskningsläget, kan man säga. Vad vet vi idag om det här begreppet? Och det är en av de mest beforskade begrepp i psykologins historia, självkänsla, så att det finns ju vansinnigt mycket forskning. Och anledningen till att jag vill skriva om det, jag har ju en historia, jag har hållit på med det, jag skrev en avhandling om, kan man säga, självkänsla för 20-25 år sedan, så att jag höll på med det här ganska länge och skrev en bok 2011 om det här också, som ett svar lite grann mot den populärvetenskap som fanns ett par år tidigare, som, ja, den bild av självkänsla som vi hade i samhället överlag, som stämde ganska dåligt överens på många punkter med forskningen då. Och nu kände jag att det fanns en poäng att uppdatera det här läget, för att det har kommit ny forskning som inte omkullkastar mycket av det som jag skrev 2011, men som ändå stärker vissa delar, som ändå gör att man har en liten bättre bild av vad det här är för någonting, och framförallt hur viktigt självkänsla är, där det fanns liksom, där det självkänsla som begrepp fick en rejäl törn i början på 2000-talet vetenskapligt, där man gjorde stora granskningar och kom fram till att undrar egentligen om självkänsla hänger ihop med särskilt mycket intressanta saker. Det är några få punkter, men annars är det nog ett ganska kraftigt överskattat begrepp, kommer man fram till. Mm-hmm. Mm. Och sen har ju vindarna vänt nu igen då, liksom har man konstaterat att ja, nej, men när vi tittar nära och följer stora grupper över tid och så vidare, så visar sig att hur man ser på sig själv, hur man värderar sig själv, som är definitionen av självkänsla, ändå hänger ihop med massa viktiga utfall i livet. Och sen vad som är hönan och vad som är ägget, om det är så liksom att om du är nöjd, någorlunda nöjd med dig själv, om det också leder till eller orsakar att det går bra för dig i livet, att du mår bra och allt vad det är för någonting. Eller om det är så att om du mår bra och du har relationer som funkar och lyckas med det som är viktigt, om det istället då tvärtom leder till en positiv självkänsla. Vad som är hönan och vad som är ägget är väldigt svårt att dra isär, och det är förmodligen självkänsla i den ekvationen inom både hönan och både ägget, och det får vi nog leva med liksom, att det är på det sättet. Mm. Men att vi ska inte räkna bort, och självkänsla är ett viktigt begrepp. Mm. Det är väl den bilden som man ser enligt forskningen nu. Däremot då hur man påverkar, framförallt människor som har låg eller negativ självkänsla, hur man påverkar och stärker deras självkänsla, det är ju fortfarande, där står vi också på lite stabilare mark idag med de här nya modellerna med kognitiv beteendeterapi, ACT, self-compassion, mycket av det här som har kommit ganska mycket de sista 10 åren. Mm. Det verkar vara också ganska effektivt, en effektiv approach när det handlar om att jobba med självkänsla, men det finns liksom inga mirakelmediciner eller mirakelmetoder för att höja självkänsla, och det är svårt. Och det är ju lika tydligt idag som det var för 15-20 år sedan, eller när jag skrev boken 2011, att de här metoderna som är mest populära, som har lanserats mycket, de här mest kända böckerna på föreläsningar och så vidare, de här självhjälpsmetoderna med affirmationer, visualisering och allt det här, det går liksom inte att lura hjärnan och bara tänka positivt och inbilda sig att man är bättre än vad man är, så får man en positiv självkänsla. Det där är, det funkar inte på det sättet. Jag är den första som skulle önska att det gjorde det, för det hade gjort livet mycket enklare. Man kunde bara liksom, istället för att jobba och anstränga sig, så kunde man liksom bara lura sin egen hjärna med några enkla metoder, och så hade man mått bättre och fått en bättre självkänsla. Men det funkar inte på det sättet. Det är ju liksom ett lifehack som är dömt att misslyckas, tyvärr.
Men kan som förälder göra så att ens barn får bättre självkänsla?
Ja, det kan man ju absolut. Det är inte enkelt, och framförallt har ju självkänsla en genetisk komponent som är ganska tydlig, precis som mycket annat i psykologi. Mm. Så att jag menar, har du 2 eller 3 barn, så som de flesta föräldrar märker, så de där barnen, fast man har samma mamma och pappa, blir ganska olika i kynnet. Och det är en jätteskillnad också genetiskt, vem man har att jobba med, att det kan skilja sig ganska mycket. Men med ett barn så kanske man inte behöver anstränga sig uttaget, för det faller sig på plats naturligt för det barnet. Mm. För att man har fått med sig och söker sig till miljöer som är bra, så löser sig allting på ett ganska naturligt sätt. Medan andra har en ganska mycket kraftigare uppförsback och motvind genetiskt och hamnar i trubbel i miljön, tolkar miljön på ett visst sätt och kommer då oftare att tvivla på sig själv och vara tveksam till sin förmåga. Och då är det ju, där är det ju viktigt att man ser till att göra det man kan för att hjälpa. Och det finns ju säkerligen sätt man kan göra det, framförallt att bara vara där och älska dem och finnas där. Mm. Är nog det viktigaste. Och försöka hjälpa dem, tror jag, att hitta det som de ändå är duktiga på. Mm. Jag tror det är mer den vägen man ska försöka gå. Att, alltså i självkänslaforskningen, för att göra en lång historia kort, så pratar man väldigt mycket om ett begrepp som är upplevd kompetens. Mm. Som hänger ihop väldigt nära med självkänsla. Det är också en sån här idé man hade i självhjälpslitteraturen innan, liksom att självförtroende, som vi kan kalla för upplevd kompetens då, tror man på sin förmåga att kunna göra saker och ting, att det inte har så mycket att göra med självkänsla, att det är 2 separata begrepp. Du ska kunna älska dig själv, gilla dig själv utan att du lyckas med någonting. Mm. Och det är en väldigt fin tanke, men den är också väldigt naiv. För vi vet att de flesta av oss funkar inte på det sättet. Vi bygger upp på självkänsla rätt mycket på saker och ting, hur vi lyckas, hur vi upplever att vi lyckas i saker och ting som är viktiga för oss eller vår omgivning. Mm. Så det handlar ju rätt mycket om som föräldrar att försöka se till att hjälpa ens barn att uppleva kompetens i saker och ting som är viktiga för dem. Och hitta sin plats i tillvaron någonstans. Mm. Det är liksom, och det låter ju så självklart. Det är väl det många föräldrar, det är väl det många av oss gör. Försöker vara på plats och göra så gott vi kan för liksom bara hjälpa våra barn liksom att uppleva kompetens. Det innebär ju inte att man ska curla och, liksom och sopa undan alla hinder som finns för att vi är rädda för att de ska misslyckas. För det ingår ju som en del i livet att misslyckas.
Vad intressant, för nu det här avsnittet som vi släppte förra veckan. Så nu vet jag ju inte när det här kommer att släppas. Men alltså, i ett tidigare avsnitt så har vi pratat med en man som heter Johannes Lernberg. Och han pratade ju väldigt mycket om det här också. Med liksom hur du kan... alltså du kan ju göra allt för att förbereda dig. Och allting är, alla korten ligger rätt liksom utifrån dina förutsättningar. Men du vet aldrig vilket motstånd du får. Du vet liksom inte vilket, vad det andra laget har för skills och för hemliga vapen. Liksom. Så att utifrån det så behöver det ju inte vara resultatet i en match till exempel som är beviset på att man har lyckats eller inte. För att det vet du aldrig riktigt vad du får för omständigheter. Liksom. Det var väldigt...
Nej, men ett begrepp som man pratar mycket om inom idrottspsykologin, det handlar om achievement goal som är en jättestark ram teori kring just motivation. Och det handlar ju egentligen om liksom, grunden i det där resonemanget handlar om hur vi definierar framgång och misslyckande.
Precis.
Alltså, för det spelar väldigt stor roll vad innebär det för dig eller för ditt barn eller vem det nu är att känna sig lyckad eller känna att man misslyckas med någonting. Och det är inte riktigt samma sak. Det beror på hur man vilka glasögon man tar på sig när man tittar på saker och ting. Vad innebär för dig liksom att lyckas för en person kanske innefattar faktiskt besegra andra. Det de säger har status. Okej, då kommer det få vissa konsekvenser för hur man mår och hur man ser på saker och ting och motivation och allt möjligt. Medan andra kanske definierar då av olika anledningar att lyckas och misslyckas på ett helt annat sätt. De andra glasögon på sig som handlar mer om ens jämförelse som ni var inne på med mig själv. Med processen att lära mig nya saker och så vidare. Där just jämförelse med andra inte är lika viktig. Och då blir det mycket lättare, om man har glasögon på sig så blir det mycket lättare då liksom att försöka fokusera på det som alla tröttsamt pratar om, att inte resultatet utan processen och prestationen och det du själv kan kontrollera och allt det här. Och det blir mycket lättare om vi har på oss de glasögonen, om individer vi jobbar med har på oss de glasögonen mer och vi i vår miljö har en sån orientering eller en sån miljö, en sån fokus som trycker mer på de här sakerna. Så det är också väldigt viktigt när det gäller just självkänsla, vad man har med sig innan, vilka glasögon man ser på saker och ting som framgång och misslyckande, och det är inte skrivet i sten.
Nej, precis. Vi är ju båda två ett förflutet som ledare inom idrotten, och Anna har dessutom ett förflutet som spelare, men alltså, när jag var ledare inom handbollen så fick vi liksom verkligen utbilda föräldrarna också i att fråga inte hur det gick liksom utifrån vad det blev för målskillnad, utan fråga hur det gick utifrån, tyckte du var roligt och har du liksom, gjorde du det du hade tänkt att göra och sådana saker istället. Så det liksom, föräldrarna är extremt resultatorienterade liksom, utifrån siffrorna, men barnen var lite mer så här, nej, men jag gjorde mitt bästa. Jag hade ett skoj.
Ja,
precis.
Nej, men det är ju det som är det viktiga. Vi är vuxna utan att vi är medvetna om det i den miljön vi lever i. Vi har fått med oss det liksom, att det är extremt viktigt med det som står på sista raden, liksom, resultatet. Green Roberts, som är en av de största motivationsforskarna, han är väl pensionerad nu i det här laget. Han var i Göteborg, han var i Norge när han var aktiv. Vi brukade säga det att vad är de två vanligaste frågorna som föräldrar säger till sina barn när de kommer hem efter att de idrottat? Och nästan alla publiken kunde ju alltid sätta de frågorna. Det var precis det som ni sa nu. Första frågan, vann ni? Fråga nummer två, gjorde något mål? Exakt. Om det nu är en sån typ av... och det är klart att med tanke på att man säger det i all välmening, kanske man ställer de frågorna till sina barn, så plockar de ju upp de här signalerna från vuxenvärlden. Okej, vad är det som verkar vara viktigt? Det verkar liksom inte vara huvudsak. Att jag liksom lyckas med något idag som jag inte lyckas med, eller att jag har lärt mig en ny färdighet, eller att det var kul, eller vad det nu var för något. Utan, nej, men det verkar vara resultatet som är liksom, som vuxna är mest intresserade av. Och det är klart, det sätter också ribban för hur man definierar saker och ting också när det gäller motivation och självkänsla och de här begreppen. Så jag tror att det är jätteviktigt. Och det här är inga nya tankar, utan det har ju funnits med. Om man läser kurser i idrottspsykologi på högskolan och universitet, så har ju de här idéerna funnits med jättelänge. Det har vi haft ganska gott stöd för i forskningen under lång tid. Det är skillnad från för många andra tankar som liksom frodas utanför akademin, hur man ska tänka där.
Mm. Ja. Ja, spännande. Det känns som att vi ska bjuda in dig snart igen och vi får prata lite mer om idrottspsykologi och sådana saker.
Jag önskar att jag blev
idrottspsykolog. Ja, jag ska säga så här, lite snabbt så finns det andra som är bättre på det. Det är ju min bakgrund, ja. Det är ju det jag började med inom akademi. Så att sen har jag aldrig riktigt varit inom idrottspsykologin när det gäller prestation och på det sättet, eller lite då, utan jag har ju mer hållit mig till det som man kallar för hälsopsykologi kopplat till motion, träning, fysisk aktivitet, motivation i och för sig givetvis då, men och är ju idrottsnörd, fotbollsnörd framförallt, och har bra koll och följer det slaviskt fotboll. Men däremot så jobbar jag liksom inte aktivt på fältet som vissa av mina gamla studenter nu och kollegor gör. De jobbar ju med idrottspsykologi på fältet. De har ju en helt annan ingång och känsla för liksom området rent praktiskt idag. Så där finns det ju många som är Rasmus som jobbar med... Wallin som jobbar med damaslag till fotboll är en gammal nära vän till mig och kollega också som jobbar mycket på fältet. Daniel Ekvall i Arlandslaget och sådär. Så att det finns ju många som jag tror, om ni vill prata i det psykologi så tror jag det är intressant att plocka in någon av dem. Jag kan ju resonera allmänt kring de här sakerna i och med att jag kan det på mina fem fingrar kring det utan tvekan, men ska man prata liksom, ja, men hur gör man då, hur jobbar man, hur tänker man, varför jobbar vi inte med mental, varför pratar man inte om mental träning idag, varför undervisar vi inte i det på högskolan och universitet, det där Uneståls-arvet, varför hör man inte så mycket om det nu för tiden? Nej, för att vi har gått vidare. Det är inte de idéerna som vi tror är, har de starkaste evidensen idag, utan vi vet att det är mycket andra ramverk som är intressanta att prata om idag. En sån diskussion kan jag ju föra utan tvekan kopplat till pseudovetenskap och sådär, men däremot hur man jobbar praktiskt så tror jag det finns andra som är bättre, mer intressanta som gäster när det gäller idrottspsykologi.
Får ringa dem då?
Då gör vi det. Då tar vi till oss de tipsen. Kan vi hälsa från dig kanske?
Absolut, absolut.
Ja, men härligt.
Jag har ju en tjej som heter Ulrika Bilme som jag kan tipsa om. Hon är jätteduktig. Hon är också i Göteborgsområdet.
Mm-hmm. Ah, kul. Ja, kul. Men sånt är väldigt kul. Så här, hur man kan, ja, men också man kan påverka sig själv genom att tänka rätt. Mm. Men jag tror ibland är jag så här, jag försöker affirmera nu så blir det nog bra. Men det kanske är bara mer en sån här positivt tänkande och så kanske, jag vet inte. Jag tror inte att...
Ja, man säger så här, men ska... Ska man säga långt och kort, ska man säga att positivt tänkande verkar funka för de som inte behöver det. Man ska vara lite taskig. För de som behöver det bäst så verkar inte affirmationer och positivt tänkande fungera särskilt bra. För vi kan inte lura oss på det sättet. Vi behöver nog andra saker när vi dopar oss själva och övertygar oss om att vi är bra på någonting som vi egentligen inte är. Mm. Vi behöver träna, vi behöver hjälpa att bli bättre på det som är viktigt för oss. Snarare än att sitta och mysa i soffan och sätta upp saker och ting på kylskåpet som inte stämmer. Det är mest slöseri av tid, även om vi älskar det. För att det innebär ju en genväg. Men den genvägen tenderar att bli en genväg.
Okej,
Det tycker jag vi tar med oss här av detta. Genvägar är ofta senvägar. Jag måste också säga, tillbaka till det vi började prata om, de här olika dåliga tv-programmen, när du pratade om att ta med sig sitt sexliv till jobbet. Då tänker jag på den här scenen med John Cleese. Jag vet inte om det är A Fish Called Wanda kanske. Där han är lärare i sex och kunskap och tar med sig frun.
Så, ja, men det kan vi väl skicka med liksom, om folk är lite deppiga måndag, liksom, så här, vad ska man göra då? Men hyr en fish, vad heter det, en fish called Wanda, en fish som heter Wanda, och sedan
så blir man glad.
Happy piller, så blir man glad.
Ja, precis.
Det var bra tips.
Ja, men grymt. Att skratta, det är friskvård det också.
Ja.
Det har vi kommit fram till.
Det kom fram till.
Mm.
Ja, men definitivt. Och bara så att jag är väldigt tydlig med det. Liksom att skratta är väl absolut något man rekommenderar jättemycket. Att ha sex, inga problem heller. Det mår vi också skitbra av. Så att det är inga problem. Så länge man liksom inte bygger en personlig teori på sin egen upplevelse av sex och humor. Det blir ganska snett. Så vi är väldigt tydliga med det.
Ja, vi vill mycket tips här nu.
Ja, det är bra. Ja. Ja, men grymt, Magnus. Det är super. Tack till dig för att du ville... Ja,
tack
så hemskt mycket med detta.
Ja,
nu får vi kolla. Tack själva, jättetrevligt.
Fish Call Wanda.
Ja. Grymt.
Yes.
Ha en jättefin dag.
Ha en fin dag.
Ja,
vi hörs.
Ja. Hej då. Ja.
Så, jag kram.
Kram,
Magnus.
Ja. Mm. Ja, men stort tack till Magnus Lindvall för att du ville vara med oss i den här avsnittet av Friskvårdspodden. Mm. Ja, hur tänker du, Anna?
Ja, det var mycket.
Det var väldigt mycket. Men, det är också ett sånt här avsnitt man får lyssna på många gånger, tror jag.
Ja, nej, men just den här disk... teorin, eller man säger det, metoden. Den har man ju hört länge att den inte stämmer. Så därför blev jag väldigt så här förvånad när jag såg att det var någon som använde det nu. Mm. Men sen kan man ju, ibland kan man ju säga så här, men du är så här blå. Så man kan ju säga det, men då kanske man... jag vet inte.
Där får ni också tänka efter hur ni pratar utifrån Jugos verktyg. För du säger ibland så här, ja, och så är man röd. Ja. Så att man inte missförstår det. Utan röd i... sin
hälsa.
Tårtbit utifrån
vad du själv har svarat.
Till exempel.
Och det är ju vad man själv har svarat. Ja, så det är ju, alltså man är ju inte,
det är inte samma
diskröd.
Röd. Det är inte samma röd och grön och gul.
Nej. Så är det.
Ja, men grymt.
Nu ska jag ta några samtal innan vi ska köra nästa.
Okay. Mm. Men då säger vi tack till Magnus Lindvall.
Ja.
Tack Anna.
Tack Kajsa.
Och tack alla ni som lyssnar och ni som följer oss på Instagram, Facebook och överallt där vi är. Och gör gärna det så ni inte missar några viktiga nyheter heller. Stort tack till A Village och till Louise som hjälper oss med klippningen också. Och ja, det var allt från Friskvårdspodden för den här gången. Och ha det bra. Vi hörs igen. Hej då!